Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Radio Play.
Du är varmt välkommen till Ridklubben med mig, Gry Forssell.
Och mig, Rebecka Lagin.
En podcast som handlar om hästar för dig som älskar hästar.
Precis lika mycket som vi gör.
Ja, för tanken var ju att vi skulle göra 10 avsnitt av den här podden. Och sen utvärdera lite igen och se framåt hur vi ska, om vi ska fortsätta eller inte. Och så långt har vi väl inte kommit ännu. Men det här blir ett 11:e avsnitt, eller 12:e hur man nu räknar. För vi tänkte att vi kör på med lite bonusavsnitt.
Ja, det är ju så himla roligt. Och som sagt, det finns ju så många andra som älskar häst så mycket som vi gör.
Så är det ju faktiskt. Och du sa ju här vid tillfället tidigare, under tidigare avsnitt, om man nu har lyssnat på det, så sa du att drömmen vore att få åka hem till Malin Bajards gård.
Ja.
Och få hälsa på henne där och få se hästarna och se gården. Halvvägs dit får man väl säga att det blir ändå.
Ja, men precis. Du har ändå lyckats få hit Malin Bajard, vilket är också en stor dröm att få sitta i samma rum som henne.
För idag kommer hon hit till vår podcaststudio och hälsa på här. Så exakt. Vi åkte inte hälsa på henne, utan hon kommer hit, vilket ju är gott nog.
Verkligen, jag tackar dig så hjärtligt för det. Den bästa presenten i år faktiskt.
Vad skulle du säga att Malin Bajard har betytt och betyder för dig och din ridning?
Nej, men mycket. Alltså, hon har ju varit med mig i hela livet. Hon har ju varit liksom i toppen sen hon var 12 år, och hon är lite äldre än mig, så det betyder att när jag började rida och man började få upp bilden för förebilder, eller liksom man tittade på andra och man samlade så här Penny eller Mulle tidningarna, så samlade man posters och sånt, så var det ju Malin Bajard som var alltså den stora superstjärnan i Sverige liksom. Så hon har varit med mig, ja, men hela min ridkarriär liksom. Och fortfarande idag så tycker jag att hon är en fantastisk människa och ryttare.
Och vad är det som gör att man fascineras så mycket av hennes ridningar? Och så man kan ju sitta och titta på henne när hon rider.
Men det ser,
det går inte att ta bort blicken.
Nej, hon, dels tror jag att det är fascinerande för att hon är, det är ju, alltså den toppen kantas ju lite av att det är mycket män som är i toppen. Kanske inte, det finns ju tjejer också, men det är inte lika mycket, det känns som att det är mest män. Men att Malin är så liten och späd, men ändå stark såklart. Och att hon lyckas liksom förmedla häst efter häst. Och att det ser så enkelt ut när hon rider. Det är fascinerande. Jag vill också att det ska se så enkelt ut när jag rider.
Man vill ju veta hur hon gör. Man skulle vilja veta vad hon har för knep också. Om hon har några konkreta knep på hur man ska göra för att komma rätt på hindren. För det är en sak, även om jag nu hoppar alltså mer än hälften så högt som hon gör, så är det ju, det läskiga är när man kommer fel på hindren.
Ja, och det är oftast det man tänker, jag får inte komma fel nu, och då kommer man ju definitivt komma fel.
Ja, undrar om hon har några konkreta tips på det. Sen är man nyfiken på den här Indiana som hon har, som jag har förstått att den är, att hästen är ganska egen.
Ja, den ser ju inte superlätt ut, men ändå så ser det ju, den hoppar ju, när den hoppar, det ser ut som att den kan hoppa 2 meter till. Alltså den har en enorm kapacitet, men det ser inte alltid så himla enkelt ut.
Vi ska fråga om Indiana och vi ska fråga om hennes tips. Vi ska ställa alla frågor vi bara kan komma på.
Gud, ja, så har vi fått ganska mycket lyssnarfrågor. Så vi slänger in så mycket lyssnarfrågor vi får plats med.
Just det, och som du säkert vet så har vi vårt Instagramkonto, Ridklubben podden heter vi på Instagram. Följ gärna det där. Kan man skicka DMs till oss eller bara haka på, vi tycker det är kul.
Ja, verkligen.
Ja. Men då kör vi då.
Ja.
Snäll, blyg, försiktig, omtänksam, envis, gammel mormors favorit, liten och smal men stark, och red sitt första NM när hon bara var 12 år och sitt första EM när hon var 14 år. Varmt välkommen till Ridklubben säger vi till Malin Birgitta Bajard Jonsson.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, tack.
Bra, har du mycket att stå i?
Det är mycket att stå i, men det är väl livet.
Livet som tävlingsryttare.
Ja, och mamma och allt vad man är. Absolut.
Hur skulle du säga, om du delar upp din dag i procent, hur stor del av din dag går åt till att rida och träna och tävla, och hur mycket gör du annat?
Det är ju så himla olika, och ingen dag är ju den andra lik, höll jag på att säga. En vanlig dag hemma så rider jag kanske 4 hästar, sedan mer, 5 max, ibland bara 3, så det är mindre än vad jag gjorde. Nu har jag istället då försökt lägga om så att jag har någon timme på gymmet eller gör någonting annat för att den här gamla kroppen ska palla med mitt jobb några år till, hade jag tänkt. Och sen så försöker jag alltid, med att jag reser rätt så mycket, så försöker jag se till att vara hemma när barnen väl kommer hem och hänga med dem på deras träningar eller på, ja, vad det nu är.
För tävla på din nivå, du måste ju innebära så mycket annat runt omarbete också. Jag vet inte, sponsorer eller möten, och nu är du engagerad i Global Champions Tour. Alltså allt, du måste vara så mycket annat också. Du ska vara med på Nyhetsmorgon eller Morgonsoffan och du är här. Och...
Ja, men det där var nog mer. Det är klart att självklart så är med sponsorer och ägare och allting är super, super viktigt. Men det brukar också falla lite hand i hand med tävlingar och man ses där. Och det lite annat att göra också, men... jag tror att man har styrt upp det där så här 25 år senare. Så att det är liksom det är rätt så bra. Det är bra uppstyrt. Jag väljer att typ, jag får baka ihop. Nu är jag här och som sagt, då får jag ta den här lilla trippen till Stockholm och så kör jag ihop ett antal grejer och så sen kan jag vara ledig ett par veckor från såna här saker.
Du som lyssnar på det här avsnittet av Ridklubben kanske lyssnade på det när vi pratade med Sylve Söderstrand.
Ja, precis.
Då pratade vi en hel del om dig och det fenomen som du är som tävlingsryttare. Det känns som att du har varit i topp alltid. Men sen, alltså alltid. Du har alltid varit i topp både i ponnylaget och sen så som young rider och sen med stor häst. Du har alltid varit med i landslaget och du har alltid varit med och tävlat OS. Och jag förstår inte riktigt hur det går till.
Nej, inte jag heller. Det är ju en väldig massa år. Som du sa innan, att det var 12 år när jag red i landslaget första gången. Och jag tänkte på det när vår äldsta son Alvar fyllde 12 år. Och försökte relatera till det då. Det han är så himla konstigt. Jättemärkligt. Men ja, här är jag 44 år gammal och tycker fortfarande att det är superkul. Och är fortfarande rätt bra på det. Verkligen, så det är väldigt, väldigt tacksam och väldigt stolt. Men det är bara, återigen, livet, det har bara snurrat på. Det har varit så här, och det har varit för mig någonstans, så har det alltid varit självklart att jag ska vara på högsta nivå.
Är det för att du tänker att jag antingen är på toppen eller så slutar jag? Eller är det mer bara...
Det är bara nu är så. Jag tänker inte så mycket. Liksom. Det är klart att den dagen man känner att nu börjar jag bli risig på det här. Nu ser det inget bra ut. Det kan ju vara att man blir så gammal så att man inte riktigt kan styra kroppen. Att man tappar förmågan och man ser sämre. Det gör man ju med åldern. Och...
Titta på mig!
Ja, och mig. Jag rider faktiskt med linser nu för tiden. Det är sedan ett par år tillbaka. Så tävlar jag med linser. Det.
Och gå över till det från att inte ha haft. Det måste
Nej, men
svårt.
Jag såg hindren helt plötsligt. Nu blev det mycket lättare igen.
Det kanske är tips till alla där ute som inte ser avståndet. Prova linser.
Kanske det jag behöver.
Det kan vara så. Nej, men i alla fall, jag tror bara att det är... När den dagen kommer att man blir dålig, då kommer jag förhoppningsvis ha klivit av strax innan. Mm. Det är ju min förhoppning.
Men du måste ju ändå ha haft motgångar. Alltså, du har ändå ridit på högsta nivån sedan du var 12 år. Du måste ju ändå ha stött på motgångar.
Absolut. Det är motgångar varje dag när man jobbar med hästar. Det är bara att man får styra de motgångarna och se dem som en utmaning och en sporre och en lärdom. För det är ju någonting. När man håller på med hästar så lär man sig ju någonting varje dag. Mm. Och att framförallt inte älta, utan gå vidare.
Har du något tips till lyssnare då? När motivationen tryter lite, när man känner så här, fan, ska jag verkligen göra det här idag igen? Hagen har gått sönder, det regnar, det är en meter lera och nej.
Nej, men det är ju, då är det bara backa till varför man gör det i första hand. Varför håller man på? Det är ju för att man älskar hästarna. Och det får jag göra ibland. Varför gör jag det här? Jo, men det är ju, allting grundar sig i kärleken till hästarna och att det är så vansinnigt roligt.
Hur skulle du beskriva hästen Indiana?
Ja, det är så himla svårt. Hon är så annorlunda och så speciell.
Varför fastnar du ens för henne?
Nej, men fastna för henne. Nu är det så enkelt att det är då ägare Charlotte Söderström som köpte henne oprovad. Så det är ingen i Charlottes team som har suttit på henne. Hon har sett henne på en tävling och jag var visserligen med när de visade hästen. Och det kunde man ju se att det var väldigt mycket förmåga. Man kunde också se att det var väldigt mycket häst och mycket ja, annat. Så det är inget jag fastnar för. Och sen fick jag hem henne. Och sen har det tagit lång tid. Det tar ju väldigt lång tid att dels förstå henne, men kanske framförallt att få henne att förstå mig. Det var ju svårt.
Men på vilket sätt är hon annorlunda? Hur?
Hon kan till exempel vara, det kan komma en världens största traktor och blåsa förbi 200 knyck och hon reagerar inte. Sen kan det kvittra en fågel i en buske och då får hon panik. Och då antagligen så har hon liksom sett en traktor och vet att traktorer inte är farliga. Så hon är fin med saker, men fågeln som låter som hon inte riktigt ser kan hon inte placera och blir då väldigt rädd.
Alltså, är inte det ganska negativa egenskaper för en häst som ska gå på tävlingsbanor?
Nej, egentligen inte. För om man då ska vara krass, så ser väldigt många banor relativt likadana ut. Mm. Och hinder relativt likadana. Det känns som om för varje gång hon kommer in på banan så har hon sett det. Så hon är rätt så okej. Okay. Sen är hon ju lite tokig och hon blir ofta lite liksom vildare för varje dag som går på tävling och så. Men hon är ju, hon går ju framåt något enormt, och det är nog tack vare hennes, den här hjärnan som är att har hon sett något tidigare som har varit okej, då är det okej nästa gång med. Tills något nytt händer. Och då kan det liksom brista. Men det är väldigt viktigt att allt är som det brukar vara.
Men hur jobbar du med henne då för att hon ska lära sig och vänja sig med nya saker då?
Man får inte glömma att hon är en väldigt snäll häst. Så det finns inget elakt inne, och det är ju en fördel. Hade hon varit elakare också. Hon är väldigt snäll, hon vill alla väl. Hon besitter kanske den största förmåga jag någonsin har sett i en häst. Så det är väldigt positivt i det. Sen får man då jobba med de här grejerna, och man stöter på nya saker. Och det är viktigt att hon får stöta på dem i måttlig mängd. Tycker inte om barn. Och det handlar inte om att hon inte tycker om dem, hon är rädd för dem. Mm-hmm. Små människor, hon kan inte förstå varför. Och jag tror att det kommer i att barn ofta låter lite mer än vuxna människor, och att de rör sig lite snabbare och kanske lite oförutsägbart. Så hon, kommer ungarna in i stallet så får jag direkt liksom säga, men in det där, så gå inte för nära och gå inte. För då, hon är rädd på riktigt för barn. Mm.
Men vill hon fly då, eller sparkar hon, eller
bits? Nej, då vill hon fly.
Hon är ju fin när hon berättar för saker.
Och då har vi ändå liksom försökt med vår fina Ed, som är väldigt duktig med hästar och tycker att det är mysigt. Han har fått maten, någon gång har hon vågat gå fram liksom, när han har morot och så. Men det, nej, hon har väldigt svårt att förstå vad de där små människorna.
Men går du igång då på att det är ett projekt? Hästen som sådan, att det här är ett projekthäst, att en diamant att slipa fram, kan du triggas igång av det?
Absolut, det är ju jätteroligt att jobba med en sån häst, och det är ju framförallt med tanke på hennes förmåga. Hon har ju blivit en av världens bästa hästar idag, och det har ju varit en svår resa många gånger, men också väldigt, väldigt rolig. Jag tycker att det är roligt att jobba med hästar som är annorlunda, med ston, och också med hästar som vill så mycket som hon. Hon har ju en fantastisk vilja i det här, bara man kan återigen lägga viljan i rätt riktning.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Vi pratade tidigare här om att du rider med linser och att du helt plötsligt ser hindren, när vi pratade om avståndet till hindren. Jag gjorde ju comeback på tävlingsbanan i helgen. Jag har ju tävlat 80 cm nu.
Det är så grymt bra. Det är jättebra. Jag har satt faktiskt på en 5-åring idag och hoppar runt på 80 cm hinder. Det är rätt stort då liksom.
Tycker du det?
Ja.
Vad glad jag blev. Jag var skitnervös. Då var klubbtävling på Gustavsberg. Det är en ridskola som var så snäll.
Men var det en pay and jump eller var det en tävling?
Ja, var pay and jump och klubbtävling i samma.
Fick du rosett?
Nej, jag rev ett hinder. Det blev ingen rosett. Men apropå det här med avstånden. 80 cm, då är det fortfarande så pass lågt så att det gör inte om de kliver av nära, kan de alltid hoppa rakt upp, liksom stillastånd, det går bra. Och kommer de stort så går det också bra, för att det är inte så högt ju ändå, även om det är ändå läskigt. Men det jag undrar är, du som nu är expert, hur ska jag göra för att se till att jag kommer på jämna galoppsprång mot hindret. Jag vill inte komma nära, jag vill inte komma stort. Hur ska jag göra för att lära mig att bedöma det här nu?
Det är ju övning, övning, övning. Och det är ju, man kan ju inte sitta och hoppa varje dag. Men däremot, så dels kan man ju sitta på bommar på marken. Och det kan vara rätt så bra att ha två bommar. Och så räknar man steg också. Jag gör ibland, bara sätter ut en punkt när jag sitter och rider. Så kan jag titta på en punkt och tänka att där ska hästen sätta sin högerhov. Det är bara för att trigga mig själv lite sådär. Och då ska jag kunna liksom redan så långt innan när jag då ser den här punkten. Nu är jag lite äldre så jag ser den inte så långt innan. Men ändå säga att det är 4-5 steg innan så ska jag kunna få högerhoven precis där i galopp. Det är sådana nördgrejer. Men det kan man liksom, eller att man ska donka bajsat. Så ska man hoppa över bajshögen, komma rätt på bajshögen. Det finns ju jättemycket att öva då, att se avstånd.
Man hittar olika platser på ridbanan eller ridhuset, ja, och man ska bestämma själv var man ska lägga hästen i förhållande till de platserna. Ja. Det är väl jättebra tips.
Verkligen, för oftast har man ju kanske lite bokstäver också på väggarna, ja, i ridhuset. Då kan man ju också ha dem som punkter.
Men hela tiden öva, för det är ju otroligt viktigt. Ska man hoppa höga hinder så måste man ju nästan kunna se ett avstånd.
För det är min, jag som då inte rider alls sådär, min största farhåga eller min utmaning när jag hoppar, det är det där om jag ska komma rätt på hindret eller inte.
Och det är ju svårt om man inte ser. Så är det ju jättesvårt. Och det handlar, det är bara att öva.
Träna, det där träna, känns träna. Som att det är många som också kanske tänker lite fel. Eller för så, när man är inne i en liten svacka så här, då tänker man så här, gud, jag får inte komma fel. Då är det klart att man också kommer komma fel på hindret. För då är det ju ändå du tänker på att du kommer komma fel. Så jag tror man ska öva och sen försöka visualisera och se hur man vill komma på hindret istället. Det försöker jag träna mycket med när man är inne i en dålig period.
Men har du alltid varit en tävlingsmänniska? Du har alltid gillat att tävla, eller blir du arg eller blir du glad av att tävla?
Jag blir glad av att tävla om det går bra.
Jag läste någonstans att din familj, dina föräldrar i smyg lät dig vinna allt när ni spelar sällskapsspel och sånt.
Ja, och det, jag vet inte om det liksom grundar sig. Antagligen, det är klart att jag blev förbannad. Men jag tänker att jag har två systrar som också blir arg. Jag vet inte om det var att jag var yngst också. Att de, fast jag kanske var värst. Jag är en jättedålig förlorare. Jag hatar att misslyckas.
Jag frågade din man Henrik om det, så att de låter dig vinna i smyg. Han sa aldrig. Däremot fråga om hon någonsin har spelat minigolf med gott humör.
Ja, när jag har slagit dem. Men han är ju likadan hans. Han tror att han liksom brukar prata om att jag är så dålig förlorare, men han är nästan värre än mig. Så det är nästan så att vi låter honom vinna för att det ska bli bra stämning. Nej, vi är en tävlingsfamilj, helt klart, allihopa. Och jag tycker ju inte att det är roligt att tävla för skojs skull. Nej. Det finns inte. Det är inget roligt att spela minigolf om jag inte liksom är med i alla fall och slåss om ett.
Är båda barnen likadana också? För den ena spelar handboll.
Båda spelar handboll. Ja, Alvar som är äldst är nog bäst på att behärska sig. Han är ju också en tävlingsmänniska, absolut, och är ju, tycker inte om att förlora. Men han är duktig på att hålla minen i alla fall. Lillebror är lite värmer. Han känns som att han har fått min och Henriks dåliga förlorarskap i liksom dubbelt upp.
Jag skulle vilja påstå nu att det var ju inte där och då det hände, för det fanns andra omständigheter som spelade in. Men jag vill ju påstå att jag var ju med när det sa klick mellan Malin och Henrik Jonsson. Kommer du ihåg?
Ja, absolut, jag kommer ihåg. Det var ju också ett tävlingsmoment. Skitförbannad var jag.
Henrik Jonsson och jag var programledare för Fångarna på fortet när det gick på TV3 en kort sväng. Mm. Och då hade vi ryttarlaget med som tävlade. Vilka var det? Var du, Maria Gretzer?
Det var väl Perola Nyström. Det var hockey Håkan Söderström.
Och så var det någon till i ert lag.
Och så var det en tjej som heter Fiffi.
Du ser.
Säkert minne jag hade nu.
Verkligen.
Men det var ett tävlingsmoment, så det är därför det sitter kvar.
Och där kunde vi som var i närheten se att det hände någonting. Alltså inte hände någonting så, men det var någonting där då. Och sen så gick det några år. Sen så gifte ni er. För 15 år sedan, var fort det går.
Ja, galet fort. Galet fort går tiden.
Hur firar ni 15 år i bröllopsdag?
Vi ska smita iväg, bara jag och Henrik, och ha det mysigt.
Vad mysigt. Vad bra. Vi har ju fått jättemycket frågor från våra lyssnare. Det är så kul. Vi har ett Instagramkonto som heter Ridklubbenpodden. Aha. Där vi får in massa frågor och glada tillrop och kommentarer. Det är jättekul.
Precis, och vi har fått här från Freja. Hon undrar, vad har hon för tips till någon som är i början av sin tävlingskarriär? Vad ska man tänka på inför tävling och framridning? Och hur viktigt är det att räkna de här galoppsprången?
Ja, det är ju så jättemycket att tänka på när man ska börja tävla. Och framförallt, det största av allt är ju nerverna. För ofta så är det rätt så läskigt första gången. Vet du, nu som tävlar för första gången på länge. Jag tror att det är viktigt att man känner att man är väl förberedd. Att man har sett till att man har packat alla grejer. Man har någon som är med som kan stötta och hålla ponny eller häst eller vad det är. Man ska ha tränat så mycket man känner att man, ja, men nu kommer det gå bra det här. Och sen ska man vara i tid. Och sen väl på plats så kan allting hända. Men då, det är bara gilla läget och så får man ta med sig det som gick snett och till nästa gång. Det är ju jättesvårt att tävla. Men det är också jätteroligt. Jag tror det är viktigt också att man lägger så där ribban lagom högt. Att man inte har för höga förväntningar utan man faktiskt känner att men nu ska jag göra min tävlingsdebut. Och jag ska göra så bra jag kan förstås, men jag ska framförallt ha roligt.
Har du aldrig varit nervös?
Absolut. Jag tror den dagen jag inte är nervös längre så kommer jag inte vilja tävla. Det är det som driver lite grann.
Är det så?
Ja.
För jag tänkte på det nu när den här klubbtävlingen då. Mm. Jag när jag är programledare på radio, det är direktsändning, är aldrig nervös. Om jag gör tv, direktsänd tv som jag också jobbar med, är inte nervös då heller. För att jag har kontroll på situationen, jag vet vad vi ska, jag vet vad vi ska göra och sånt. Men däremot när jag inte har kontroll, som till exempel rida en led D, en klubbtävlings led D, inte kontroll, jättenervös. Eller om jag själv ska bli intervjuad eller vara gäst i något sammanhang, inte kontroll, då blir jag nervös. Alltså jag måste ha helt kontroll över situationen, då är ingen nervös alls. Och jag är en sån här som inte blir bättre av nervositet, tvärtom, hjärnan stängs av och armarna funkar inte och sådär. Men hur gör du för att kanalisera din nervositet och, så att den hjälper dig?
Ja, och det tror jag att det faller tillbaka till det med att vara väl förberedd. Jag vet att jag har gjort allting, allt som jag kan påverka har jag påverkat och jag är förberedd på alla möjliga sätt. Jag har gjort allt jag kan för att jag ska kunna prestera. Och då behöver jag inte vara så rolig, utan då använder jag liksom det här. På något konstigt sätt så blir det då fokus och det blir att jag vet att jag måste samla mina tankar. Jag får inte låta springa iväg, utan verkligen nervositeten blir koncentration och superkoncentration. Ja, på något märkligt sätt. Men jag tror som sagt att det grundar sig att vara väl förberedd.
Du är ju ganska noggrann också.
Jo, men det, jag gillar också att vara väl förberedd och jag är också lite sådär lite feg eller lite så försiktig, så jag kanske skulle kunna börja hoppa en meter på en häst, men då börjar jag gärna på 80 för att jag vill hellre gå in och göra det lätt och att det känns kul och ja, men enkelt, än att man går lite för fort fram och så, för då kommer det oftast bakslag.
Ja.
När började du rida dina hästar? Hur gamla är de? Rider du in unghästar?
Nej, jag försöker undvika det. Det är lite för stor risk, plus att jag tycker jag är nog inte så bra på det. Jag är också en kontrollmänniska och det är inte så lätt att kontrollera en treåring som man sitter på första gången. Så det lämnar jag till dem som är bättre på det.
Men köper ofta tre unghästar? Eller köper de oftast eller får de när de är fem?
Köper jag så måste det nästan vara när de är tre.
Mm.
Det är då man kan komma över dem så att säga. Sen har de blivit alldeles för dyra. Så det är oftast som unghästar eller föl till och med. Någon rolig stam, det är jätteroligt. Sen är det så himla lång väg innan de får visa upp sig. Men nu till exempel så har jag tagit med en av femåringarna hemma. Jag har ju tjejer hemma som rider de unga åt. Men jag är hemma lite för sällan och borta på helger. Så då är det bättre att någon annan gör jobbet. Och att det blir kontinuitet för unghästarna skulle inte annat. Men nu har jag hoppat upp på en femåring och rider runt lite på det. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Det är ju en ganska stor kontrast att komma från då GCT i Tyskland där minsta lilla misstag, millimetermisstag är förödande, till att få sättas på en femåring som inte kan så mycket och man faktiskt kan släppa alla de här detaljerna och bara gå på de stora grunderna och egentligen bara ha roligt när man rider.
Vad kostar hästarna? Vad kostar de här bästa hästarna i världen? Vad ligger de på? Alltså i runda slängar?
Ja, det är svårt att säga, men det finns ju hästar som säljs för 100 miljoner.
Oh, wow.
De är inte många.
Men så mellan 50 och 100 då?
Ja, fast det är inte heller många. Utan det är ju liksom en handfull. Det är de här hästarna som inte går att köpa helt enkelt. Det är ju de som är så dyra.
Finns det någon häst som man har köpt för 100 miljoner som man sen har sålt igen för 100 miljoner?
Det var ju en häst som såldes för 100 och sen såldes den ganska snart igen för 110 eller någonting. Jag var inte inblandad tyvärr.
Vi bara kolla i taget bara, jättemycket pengar.
Ja, men just därför så kan man ju, det är ju de som faktiskt har varit uppe och gjort allting och visat att de kan och att de, och det är ju inte så lätt, är det ju faktiskt inte att göra det heller. Alltså även om jag hade 100 miljoner så är det inte så lätt för mig, och ens en gång mig som ändå hållit på med det här länge, att köpa en häst och tro att jag ska bli lika bra med den hästen som den ryttan tidigare var. Det är ju det, det får man inte glömma. Det är ju ett jobb man gör tillsammans. Det måste vara en bra mix.
Släppa ut en sån dyr häst i hagen?
Jag tror de här som betalar 100 miljoner för en häst, de lägger ju inte sina sista 100 miljoner.
De har några 100 miljoner till.
Men det som du sa, som jag avbröt lite, det tycker jag det ligger så mycket i det, att bara en häst, bara för att han har gjort så bra med en ryttare, så betyder det inte alls att det går att köpa den framgången. Och det är det jag tycker är så tröttsamt när man har folk som inte är intresserade av sporten, som har den bilden av det, att man kan köpa framgången när du köper hästen. Mm.
Och det är klart att du kan köpa det. Det kan bli lätt. Det är ju lättare. Du kan köpa en färdig häst som har gjort mycket och som kan tuffa på, men det är ju, du kan ju aldrig köpa en seger för det. Utan det är, och allra bäst tycker jag att det blir när man har haft en häst från tidigt och varit med och lärt den allting. Då är man ju verkligen sammansvetsad också.
Mm. Hur gammal var Indiana när du tog över tyglarna på henne?
Hon var 7 år på våren.
Och sen din andra häst, Märta?
Märta, Second Chance, hon var 5 år på våren.
Så henne har du ändå gjort ganska mycket?
Ja, även Indy. Det var, hon hade ju tävlat under ett år knappt. Hon var ju, det var sagt att hon hade haft 2 föl och därför var så sen.
Mm-hmm.
Så då träffade jag uppfödaren här i somras. Och så frågade jag mig, spännande, de här avkommorna, var är de? Men det finns inga avkommor, utan det här sa man bara för att hon inte gick att rida
speciellt
på.
Ja, exakt.
Så hon gick inte att rida på helt enkelt. Så var därför hon är sen.
Spännande.
Märta, Second Chance är den som är din drömhäst?
Ja. Mm. Alltså det är ju jag har ju aldrig ridit henne, men du vet, ibland vissa hästar när man ser dem så får man en känsla i kroppen som bara känns så här, gud, det känns så härligt när jag rider henne när du sitter på då, fast jag rider via TV.
Det är fantasirider när man rider. Men om det är någon som lyssnar som inte har koll på vad det är för häst, kan du beskriva det du ser och det du tror att du tycker så mycket om?
Ja, men hon ser ut liksom som en liten katt. Och hon är lätt i uppförsbacke. Hon ser så himla lättreglerad ut. Hon ser inte för stark ut. Hon ser inte slö. Alltså hon ser bara perfekt ut. Mm. Och som att det liksom, nej men som en go-kartbil typ. Det går fort när man svänger och det går fort att bromsa och det går fort att rida framåt.
Mm. En ganska go-kartbil är ganska bra beskrivelse. Hon är ju så satans snabb.
Ja.
Hon är så rolig. Hon är så bra för mig att ha som ryttare. Det är bra för ryttare att ha en snabb häst. För det gör att man själv blir snabb. Hon är så rolig.
Hittar du en lite sämre Märta så vill jag ha den.
Ja, men då måste du nog väldigt mycket sämre, för bara lite sämre är fortfarande väldigt bra.
Ja, jo, de kan vara ganska mycket sämre.
Så den behåller jag själv.
Kan den hoppa 1,30 med mig, då är jag glad.
Men för här har vi också pratat om tidigare, men om man då är som, om vi säger som Rebecca då, som är lugn och vill att det ska vara perfekt och hon tar gärna ut svängarna ända ut i hörnen, hon vill att det ska vara prydligt och liksom ordning och reda och sansat. Men skulle vilja bli lite snabbare och komma högre på prispallen eller göra, liksom vässa till det lite. Vad är det för typ, ska hon då hitta en häst som matchar hennes lugna eller ska hon hitta en som kan väcka till liv det? Ska hon vara mer go-kartig?
Ja, en go-kart är bra då. För då har man inte så mycket val liksom. Det är bara att haka på.
Men det är det jag tänker, att nästa häst måste vara lite mer kattig, lite mer speedy.
Mm. Kanske åka till England och träna.
Mm-hmm. Det har ju du gjort. Mm. Berätta.
Men de är bara snabbare liksom. Där kan du inte sitta och rida sakta, utan det är bara full sula som gäller. Irland är ännu mer. Jag vet, ett år vi var i Dublin, det första året Henrik var med, min man. Då hade de ponnyhoppning på en bana vid sidan om. Och så var det en kille, han kanske var 6 år gammal, på en BLC-ponny. Kommer in och så fick han startsignal, och innan han startade så drog han 3 varv för att få upp farten. Rum, rum, rum. Och sen bara så hoppade han banan. Och mamma och pappa står och applåderar utanför. Jag hade ju dött om innan vi gjorde det. Så det är lite annorlunda liksom. Mentalitet är borta på öarna.
Min mamma får stå och skrika galoppera, galoppera, galoppera. De mammorna får skriva prr, prr.
Du får veva upp dig lite mer. Det är väl det
jag ska berätta enkelt. Fart. Jag ska galoppera 3 varv i snabbast.
Jag tror att det är rätt så viktigt att utmana sig. Jag tror att det är lätt att bli lite för försiktig när man rider. Mm. För att det är svårt och det är tufft. Men om man bara liksom bestämmer sig för nej, men nu ska jag ska ta alla innanför svängar. Jag ska inte rida fort där, men jag ska svänga innanför. Mm. Det är en bra början. Och utmana sig för det. Ofta man börjar göra det, då märker man att det är nästan lättare också.
Men precis, men jag håller med dig. Jag tränar lite för Sylve. Mm. Och då brukar han också lägga bommar. Och då ska jag rida på insidan av bommar. Jag rider ju gärna runt den. Mm. Om jag sitter och rider själv.
Lite grann, man måste ju utmana sig själv.
Mm. Mm. Det är mitt nästa mål. När bebisen är ute, då får du stå där Gry och ta tid.
Viola har hört av sig och undrar när du började rida. Hur gammal var du när du började rida?
Ja, jag var väl 6-7 år någonting. Jag bodde i Söderköping och började på ridskolan. Mina båda systrar red. Då är jag 2 stora systrar. Den ena red, min äldsta syster Madeleine red lite grann. Men Marie red rätt länge. Hon var i landslaget också. Men det var ridskolan i Söderköping. Så där började jag. Så gick jag på lektion en dag i veckan och lite sådär.
Vi pratar ganska mycket om relationer med ridtjejer framförallt och mamma. Rebeckas mamma driver ridskolan och min mamma var med och satt i styrelsen och var engagerad i ridskolan när jag var liten. Vi pratade med Nina Rademakers och hennes mamma och relationen också. Men du har väldigt mycket nära samarbete och relation med din pappa i hästvärlden. Hur jobbar ni? Eller hur ser den relationen ut?
Mamma är ju hästrädd, så det är ju naturligt att hon inte blev min hästhjälp. Liksom. Men pappa har varit med och varit så enormt intresserad och engagerad i både mig och mina systrars ridkarriär. Det är ju svårt utan förälder att klara sig och bli tävlingsryttare på ponny redan och ha egen ponny och allting. Så det är verkligen pappa jag har att tacka.
Men var han hästkille innan?
Nej, han var inte det.
Han fick bli det för att du och syrorna red?
Ja, han är ju fotbollskille från början och är ju oerhört tacksam att vi har 2 söner nu så att han får se lite bollsport på fritiden också. Men nej, han fick bli liksom hästpappa. Han var med och byggde ridtältet. Vi byggde ingen ridhus, vi byggde tält i Söderköping. Han var med och byggde tillsammans med andra pappor. Så de hade nog en jättefin gemenskap där också. Men han har verkligen varit med och är med än idag. Även om man inte kör lastbil och håller hästarna längre så är han ett jättestöd. Verkligen. Och är ju nog mer intresserad än mig om möjligt.
För i början var han alltid med ute och var den som körde. Och
absolut. Europa runt så körde han lastbilen med mig tillbaka. Så han har varit fantastisk. Ja, jag brukar säga det till alla. Man får ju ofta frågan, jag vill en egen ponny, vad ska man göra? Det är bara tjata. Tjata och så, det är bara tjata. För föräldrarna är jätteviktiga, så man måste ha dem med sig, så det är bara tjata.
Det är bra tips, Nicky. Grysdottern, ja, hon vill ju så gärna ha en ponny.
Hon behöver inte uppmuntras att tjata, kan jag säga. Hon tjatar varje kväll, säger hon, godnatt mamma, jag älskar dig, PS, jag vill ha en ponny. Varje kväll. Mm.
Men då får du ju ge med dig också.
Ja,
så slipper hon tjata, stackars barn.
Hon får tjata lite till faktiskt.
Ja, det är bra. Det är bra. Det måste man också få göra.
Ja. Hon är 10 nu, så hon kan tjata en liten stund till,
verkligen.
Tycker
jag. Ja.
Vi har fått en annan fråga här av Linda, eller lite påstående också, men dina funderingar kring att liksom inte ge upp de här speciella hästarna. För det känns ändå som att du har ridit mycket med speciella hästar. Mm. Och så hälsar hon att du har varit dotterns stora idol och förebild, och nu även sonens. Han ställer sig upp i lättsitt i skritt och så säger, titta mamma, jag rider som Malin Bajad.
Vad härligt. Fantastiskt. Nej, men jag tror att jag tycker att det är roligt att jobba med de här speciella. Och så tror jag också att får man dem liksom hela vägen så blir de lite bättre. För att det också, man får ett band med en sån häst som blir mycket starkare, för att det kräver så mycket tid och så mycket förståelse och så mycket kommunikation på ett sätt som gör att man blir väldigt nära.
Går det att komma nära alla hästar? Eller tror du att vissa bara som med vissa människor så funkar det, man bara klickar liksom inte, och vissa människor så klickar man ju med.
Absolut, för mig, jag känner det har varit rätt många hästar som har passerat som jag har känt det går inte, för att vi inte klickar. Och det är ju en personlighet som, det måste ju funka.
Finns någon annan den klickar med?
Ja, absolut.
Någonstans?
Ja, och då är det bättre att låta den hitta den för allas trevnad.
Du åkte ju och red hos John Whittaker. Hur gammal var du då?
Jag åkte till John direkt efter gymnasiet, så jag hade fyllt 19 år precis.
Hur var det? Att flytta utomlands och rida i ett annat stall och ett annat land? Och...
Det var ju som en dröm. Jag var ju så lycklig att få åka dit, men första 3 månader var ett helvete.
Vad var det?
Jag grät varje dag. Jag var så elaka mot mig, jag fick jobba så hårt, det var så äcklig mat, allt var hemskt, jag längtade hem. Men jag hade ju, återigen, det kom väl min liksom envishet in. Och jag vägrade att ge mig. Och sen, det tog, 2 månader tog det väl. Det var, jag kom dit i oktober och efter jul någonstans. Jag kände att jag var bara en väg, och det var att slita sig in i gänget. De tyckte väl att jag kom dit, jag hade egen häst med mig, att jag var lite så där för mer. Så gänget släppte inte in mig. Så jag kände att enda sättet är att jobba lite hårdare. Och jobba mig in i gänget. Och det gjorde jag. Och sen blev vi liksom, jag har kontakt med dem än idag. Och det blev fantastiskt, men det var tufft. Jag tror att det är hela grejen med att vara tonåring och flytta hemifrån. Det har varit lite skyddad verkstad. Man har mamma och pappa och man får hjälp. Och man... Sen är det där borta liksom. Och kompisar och allting. Det är ju ett stort steg.
Mm. Har du någon så här, det här tog jag verkligen med mig från John Whittaker, som du känner att du verkligen lärde dig där, eller som du fick med dig?
Jag tror väldigt, väldigt mycket. Det var fantastiskt att vara där. John är en helt makalös hästkar. Om det är ordet, om det är något positivt i det. Men det känns som hästarna fick verkligen vara hästar. Allt ifrån hur de tar hand om hästarna till ridningen till rubbet. Fantastiskt att vara det. Till att vinna klasser, till att rida fort. Så hela vägen fram. Jag är så tacksam att få åka dit. Verkligen.
Jag tycker att det är så fascinerande när man ser dig rida, för att det ser så himla lätt ut. Det ser ut som att du och hästen, att ni är ett och att ni är ett team, och det ser så himla... Och dels är du ju liten och nätt i kroppen, men det är någonting med handen som är så himla... Du är så otroligt lätt att följa med handen, känns det som. Mm. Om man känner själv som ryttare att man inte är det, och man skulle vilja bli lite lättare i handen, att man känner att man spänner sig på något konstigt sätt, eller man ställer händerna konstigt, eller man kan inte riktigt... Finns det något konkret sätt man kan öva upp för att få en lättare hand?
Jag tror att man måste försöka tänka att man ska känna. Man ska inte rida, man ska känna. Det är ju känslan hela tiden. När man tar tyglarna och så ska man korta tyglarna, så ska man bara känna att händerna och armarna är en förlängning av bett och tyglar. Det, liksom, det ska bara sitta ihop, det ska inte vara emot varandra. Det är så enormt viktigt att man jobbar med, men det är också kontakten som är viktig. Du måste ju hitta en kontakt med hästen, du måste ju kommunicera, och det gör du ju genom att ha kontakt med händerna. Men det är med känsla. Och det här är ju galet svårt att lära ut. Men så jag brukar tänka så, känn. Titta inte, utan sätt upp och så kort att igen, så känn mer än titta. För om man tittar, ja men då är det där den ska upp på tygen, och man ska ställa till höger och vänster. Viktigast är att känna. Inte bry sig om så mycket vart huvudet är. För det är viktigt att få en bra kontakt med hästen.
Hur mycket rider du på marken och hur mycket hoppar du när du tränar?
Nästan bara på marken. Hoppar, kan sitta på lite små hinder, tycker jag om att göra. Jag hoppar inte ofta banor och inte ofta stort. Men när jag ser så tävlar jag ju rätt mycket. Så det får vi ju där. Nu till exempel när de är igång hästarna och tävlar, så hoppar jag nästan ingenting hemma i mellantävlingen. Utan det har vi i kroppen. Så
och vad kan du göra då när du rider hemma?
Då är det ju markarbete, absolut. Och då är det ju att hålla dem lösgjorda. Och den här kommunikationen återigen, det är mycket därför jag rider. Det är för att jag måste ha den här kontakten. För att jag ska kunna sitta så still som du säger, så måste det ju allting funka till på millimetern. Vår kommunikation. För det är klart att jag kan inte sitta still med händerna om hästen springer iväg. Då måste jag ju dra i tyglarna. Mm. Så det är kommunikation hela tiden.
Men hur, när till exempel Indiana då, som är din topphäst nu som åker med dig världen runt. Mm. När ni har varit och tävlat, hur ser veckan ut efter en tävling? Vilar hon eller rider du eller hur?
Ja, nu kommer hon ju hem i söndagskväll från Hamburg, och sen så åker de till Stockholm här på onsdag eftermiddag, kan jag tänka mig, om en vecka. Så nu har hon ett par dagar bara i hagen och skitmaskin. Mm. Då slipper hon rytta ett par dagar. Mm. Sen rids hon ut någon dag och sen smyger vi igång och börjar jobba igen.
Det här avsnittet kommer ut på tisdag. Och då har vi ju helgen med Stockholm Horse Week framför oss. Mm. Alltså LGCT. Säger de i rätt ordning nu.
Bra.
Global Champion Tour på Stockholms stadion. Mm. Som du rider den touren.
Yes.
Kan du förklara den?
Ja, det är då den största, den penningstinnaste touren vi har. Det är väl 19 deltävlingar som började här i februari och då har vi på till november tror jag.
Och penningstinn på det sättet att det är mest prispengar?
Mycket prispengar, ja. Mm. Och då rider man individuellt förstås, men även lag. Så jag rider i ett lag som heter Berlin Eagles.
Och vilka är med i det laget?
Där har vi Ludger Beerbaum, Christian Kukuk, Philip Weiss... Det blir inget roligt.
Det är jättekul varje gång. Ja.
Philip Weisshaupt, Lorenzo De Luca och Emil Hallenbeck.
Hur gör ni lagen? Vem bestämmer vilka som ska rida i vilket lag?
Det är oftast sponsorn som då den som äger laget så att säga som väljer ut.
Då säger jag, hej, jag heter Gry, jag vill göra ett Gry-lag. Här betalar jag så här mycket pengar för att anmäla mitt lag.
Ja.
Och då går jag runt och så scoutar jag så frågar, vill du vara med i mitt lag? Och precis. Då kan det vara vilka som helst egentligen.
Ja, ja. Det måste vara en under 25. Det måste vara någon som inte är så högt rankad. Det måste vara en som är högt rankad. Det är lite olika krav så där för att det ska bli en mix.
Det känns som en väldigt kul idé.
Det är en rolig idé, absolut. Det är jätteroligt. Jag tycker att det är jätteroligt att vara med.
Och då kan man inte rida världskuppen för att bli för mycket?
Ja, det beror på hur mycket hästar man har, förstås. Världskuppen är ju på vinterhalvåret, så det krockar inte så. Men det hänger ju på hur mycket hästar man har, förstås. Mm. Men det är fantastiska tävlingar och det är världsliten och det ska bli väldigt roligt att det kommer till Stockholm.
Och ni ligger ju ganska bra till. Ni ligger fyra, tror jag, va?
Vi ligger väl femma, fast på samma poäng som fyran.
Ja. Mm. Och hur ser ni på segerchanserna? Har ni gått in? Kommer ni vinna? Eller?
Jag tycker att vi är ju starka. Jag tror att det är jag och Ludger som rider i Stockholm. Vi har varit bra. Vi har varit stabila utan liksom någon direkt succé. Vi har tre i Miami. Det var jag och Emil Hallenbeck som red då. Men det skulle ju inte vara fel att faktiskt vinna den här deltävlingen i Stockholm. Kan jag tycka.
Det tycker jag också. Faktiskt. Ja, då bestämmer vi det.
Ja.
Men
ringer du Ludger och säger.
Jaha, jag pratar med honom.
Peder Fredriksson ingår ju också ett lag. Mm. Och de leder ju.
De leder, precis.
Och ni är ju också i team H&M båda ni två. Mm. Hur liksom ser konkurrensen ut mellan er? Är ni kompisar alltid eller blir man lite försöker pika varandra? Eller?
Nej, vi har ju jobbat ihop väldigt många år nu. Vi är kompisar, absolut. Sen är det en omhoppning med bara han och mig i en stor Grand Prix, så det är klart att jag vill slå honom.
Mm. Då delar du inte med dig hur du tänker göra?
Nej, inte Nej. Just där då. Det kan jag ju säga efter då hur jag gjorde när jag vann. Nej, men såklart att man är kompis med de flesta. Man tävlar varje vecka och man förlorar så himla många tävlingar, så att det går liksom inte att gå runt och vara sur på de som vinner, utan det är, man gläds åt de som vinner de gångerna och hoppas att man vinner nästa gång istället.
Ja, men för det känns ju, kan man ju se framhoppning och framridning och att vi som publik får ju vara med ganska mycket och se mycket. Att det känns som att ni är en familj och är så himla bussiga och morsar med varandra och ni skrittar lite med varandra och chitchattar. Mm,
absolut, och likadant. Det kan vara rätt så intressant att se om man tittar när vi går banan. Så pratar vi väldigt gärna med varandra och bollar och som sagt säger vad vi tycker, hur man ska rida och inte rida och ber om tips och råd. Det får man av vem man än frågar.
Mm.
Så det är väl också att det är, i slutändan så är det så extremt svårt. Och den som är bäst just den dagen, den kommer att vinna. Det spelar ingen roll om du berättar. Liksom, det är inga hemligheter om du ska gå på fem eller sex steg. Utan det är så.
Det är fem.
Ja, eller sex.
Vem går du helst banan med?
Jag tycker om att gå igenom banan med Marcus Ening. Har alltid gjort det. Jag har känt Ening sedan jag var 14 år. Så det är we go way back. Och han vet precis hur jag funkar. Han vet hur mina hästar funkar. Vi är egentligen ingenting. Vi är inget lika. Han är ju rätt tysk och enorm kontroll. Och det har ju jag sällan. Även om det kanske ser ut så. Det vet han om. Men han vet också hur jag funkar. Hur jag borde göra. Så han är trygg. Jag lyssnar inte alltid heller. men jag är inte så rädd för honom när han blir arg då, när han tycker att jag gjorde fel. Så, utan nej, vi funkar bra.
Jag tänkte på, tidigare så pratade du om att du köper lite unghästar och tycker det är intressant med stam. Mm. Har du någon favoritstam?
Är det
någon favorithingst? Så här, mm, den här hingsten min.
Såklart så tycker jag att Kashmir, som då Indiana är efter Kashmir från Schüttershof, är spännande. Räven, Revör de Hurtigbism jag hade, är också efter Kashmir och All In. Sen är de ju också väldigt, väldigt svåra, Kashmir-hästarna, och ganska låg lägsta nivå. Det är ju några sådana unika freaks, och superstjärnor har de ju blivit då, alla de här tre. Men,
unika freaks.
Unika freaks. och jag gillar unika freaks, men jag tror att de är svåra. Cadento var ju fantastisk. Mm. I vår avel, verkligen lämnat väldigt mycket bra liksom.
Jag har precis köpt en tvååring. Den är efter Canantol Cadento. Mm. Det är ett litet stor, den ser jag fram emot. Jag tänker att det ska bli min nya Märta.
Det kan bli Märta, absolut. Det är ju roligt med avel, absolut. Men det är svårt, tycker jag. Och sen har man haft, jag vet Märta då, när jag var nu i Hamburg så satt jag och skrittade tillsammans med en irländare som sa, och jag såg att hon är irländsk på mödernet, sa han. Mm. Så ja, det är väl någon Clover Hill eller vad det kan vara, så jag sådär lite. Nej, men vad är det för hingst? Jag vet inte, så kollar vi och så, åh herregud, det är Irlands sämsta hingst. Mm. Ja, så det kan liksom bli bra ändå. Mm. Det är individen man vill åt.
Inte. Men vad är det som får dig att säga klick då? Vad är det som får dig att fastna för en häst?
Det måste ju vara kemin. Det handlar inte bara, båda måste ju klicka. Det spelar ingen roll hur mycket jag gillar den här. Om den inte gillar mig så är jag ju kört. Liksom. Sen kan jag ju förstås jobba upp det. Det går ju, man kan ju träffa en person och det blir fel första gången. Men det går ju faktiskt att jobba förbi det. Och det är likadant med hästar. Det gäller ju att ge varje häst lite tid. Och det kan ju ta, jag kan ju inte säga att det klickar mellan mig och Indy. Det tog något år i alla fall innan jag kände någon form av klick. Sådär. Men det är å andra sidan när man då jobbar med någonting som man ändå känner går framåt, och återigen när det finns någon slags talang eller förmåga eller viljan är också. När en häst är villig att försöka förstå, även om den inte gör det, så är det ju roligt att jobba med. Och det är ju det roliga som finns, det är ju att försöka jobba fram den här perfekta känslan och jobba fram klicken. När det väl kommer så är det ju helt magiskt.
Det är ju drömmen.
Mm. Jag bara sitter på här och jag vill också rida.
Får du göra snart.
Jag vet.
Klämma ut den där.
Ja. Du ska få göra det. Vi har också en fråga här från Henke. Han skriver, jag har länge funderat på att börja rida då min fru och dotter rider. Men kan tycka att det känns konstigt som 37-årig man kliver in på en ridskola och vill ta lektioner. Har du något tips?
Jag tänker väl att det är så mycket kvinnor på ridskolan så de borde väl uppskatta om det kom in en man. Eller hur?
Jo, men jag håller med. Jag tycker också det är kul. Mm. Vi har lite killar, män och yngre, som rider. Mm. Och det är toppen. Det är mycket roligare med blandning, tycker jag.
Ja, eller hur?
Och det är inte konstigt.
Verkligen.
Det är ju som att jag är en tjej, 37 år, som vill börja lära sig rida. Mm. Det är samma sak.
Ja. Nej, det är bara att köra.
Det är väl nog svårt att få plats på ridskolan. Att det är svårt med de grupperna bara. Att det kan vara lite... och svårt. Det är inte så många ridskolor som har sådana grupper, tror jag.
Men då får man väl hitta ett par polare så startar man en egen grupp.
Exakt. Ja.
Det går säkert att lösa.
Ja, ibland, oftast kan man ta lite privatlektioner. Så då går det också lite fortare kanske att komma i kapp eller liksom lära sig grunderna i alla fall, så att man känner att man kan behärska hästen.
Om man har en häst som man tävlar på så att man rider 1,10-1,20, och så vill man ta sig själv och sin häst kanske till nästa nivå, man ska våga kliva upp lite. Hur ska man göra då för att vässa sig? Det kanske är för luddig fråga, det kanske är för specifikt och för individuellt. Hur ska man tänka om man vill avancera, om man vill bli lite, om man känner att nu har vi gjort det här, nu gör vi det här, men jag skulle bli lite bättre helt enkelt?
Jag tycker att det, jag brukar alltid säga att det är väldigt viktigt att ha någon duktig vid sidan om, bra tränare eller någon som kan kanske lite mer än du själv, som kan vara med och stötta. Sen tror jag också att det är viktigt att våga. Men också våga misslyckas. Det kan ju faktiskt vara så att man bestämmer sig för att nu ska jag gå in och köra min första 1,20, och så hoppar man ettan och så blir tokig på tvåan och så känner man nej, ja, men gå ut. Mm. Ta tacka för dig. Och så känner jag, det blev tokigt. Vi provar nästa gång igen. Man får inte vara rädd för att misslyckas med en häst. Man gör det rätt ofta liksom, i och med att man också är två stycken. Och det är skitsvårt att rida och hoppa. Det är supersvårt, det får man inte heller glömma. Så det blir fel ibland. Det måste man leva med helt enkelt. Så det är, jag tror som sagt, våga. Men också våga backa ett steg.
Skönt att höra att Malin Bajard också tycker att det är svårt. Ja. Tycker jag.
Har du någon du tränar för?
Jag har ju tränat för Peter Markny i 100 år. Just nu så har jag egentligen ingen jag tränar för. Men det är också för att jag är borta så mycket. Tävlar så mycket. Men jag tränar jättegärna. Jag har haft många tränare genom alla år. Jag kan också känna att jag får hjälp på tävling. Till exempel när jag då bollar saker med Marcus Ening. Så lär han mig ju något varje gång. Jag kan ju säga så, men tänk lite mer. Hon gör ju lite sådär. Då kanske du borde liksom sträcka upp den där tygen lite. Eller vad det kan vara. Små saker. Mm. Få tips och idéer. Och det är mycket. Man bollar väldigt mycket med sina kollegor. Och det är också de som står där vid sidan om och tittar och också har hoppat samma bana och vet exakt hur det var och hur det är. Det är svårt att ta med det här hem också och försöka förklara för någon som har suttit hemma och inte har sett.
Där kanske man ska bli bättre på i lägre nivå, tänker jag. Jag går ju alldeles för sällan. Man kanske har någon lagkompis eller klubbkompis som man går banan med. Men ofta så kanske man går den själv eller med sin mamma eller pappa. Och så diskuterar man den ju inte med de andra som går banan.
Som också ska rida nu.
Exakt, det kanske man ska göra lite mer.
Mm, och så här, absolut.
Och någon som startar, jag startar tidigt, då kanske jag kan hjälpa dem som hoppar lite senare. Så här, den svängen var lite, tänk på att hålla
inte
ut
om
där.
Du leder.
Nej.
Då ska du inte hjälpa någon.
Nej, eller?
Det tycker jag inte. Nej, okay. Frågan var lite jävla närmare vi skulle hjälpa dig med.
Precis, ja. Exakt.
Men fråga någon som också ska rida banan. Fråga, hur tänker du i den här svängen? Exakt. Eller hur har du att våga göra det?
Jag tror att det är ganska... Det är tyvärr lite osvenskt att göra det. För det man ser inte så jätteofta i Sverige. Det är vi proffs som pratar med varandra ofta. Men jag tror att man ska våga. Man ska våga... Om jag är på någon mindre tävling så vågar jag gå fram till mig och fråga. Vad tror du mellan de här två hindren? Så kan jag berätta vad jag tror. Eller någon annan. Jag tror man ingen är fullärd. Jag vill ju veta saker hela tiden. Och man måste dela med sig för att liksom bli bättre själv också.
Det tycker jag vi tar med oss.
Ja, verkligen. Ja. Det ska jag tänka på. För nu, det finns ju också... Förr så upplevde jag att det var lite mindre tävlingar och kanske att man red i ridhus och det var lite mörkt och murrigt och det var antingen hoppade man 80-90 eller det var få tävlingar där det var liksom blandat. Men idag är det ju stora tävlingar. Här i Mälardalen har vi Sundbyholm som jag vet att du har varit och tävlat på. Mm. Så finns det ju Åby och lite så här. Och då är det ju från 80 cm upp till 150. Mm. Och där är ju ni liksom proffsen där. Mm. Och då kanske man ska ta, för då brukar jag försöka också för min egen så brukar jag på den stora banan så kanske igen 30 klass. Då går jag den banan och sen går jag över på min bana och ska hoppa 90 cm. Då känns ju det super.
Enkelt. Jättesmart.
Ja, men och där skulle man kanske kunna vara lite mer modig och våga fråga.
Absolut.
Om tips, om man nu känner att man vill.
Ja, och det är någon som inte vill ge sina tips så då får man nej. Får man fråga nästa istället. Jag tror man ska våga fråga. Ja.
Vi brukar alltid be våra gäster om ett stalltips. Ett fiffigt tips på hur man kan förenkla någonting, vad det nu kan vara göromål i stallet eller när det gäller ridningen. Eller något att tänka på tävling. Vad du vill. Om du skulle ge oss ett stalltips, vad skulle det vara då?
Det finns ju massor av stalltips. Jag tänker så här, att vi kan hålla oss till tävling. Och då tänker jag att nästan det viktigaste av allt på tävling det är att hitta ett bra sätt att lära sig banan. Det är så enormt viktigt. När jag går en bana, innan jag lämnar banan och besiktningen så vet jag när jag blundar exakt vilka färger, vilka höjder, vilka bredd, vilken met, allting vet jag. Och jag kan säga banan i färg och hindertyp. Och kan jag inte det så har jag inte lärt mig banan bra nog. Så det är en sån grej. För då kan jag släppa det helt. Så kan jag bara fokusera på hästen och på ekipaget.
Då vet du att det finns i bakhuvudet. Så när du går in på banan då är det där liksom. Ja.
Bra. Men hur tips. Ska man göra för att lära sig det då? Alltså hur gör du för att komma ihåg?
Ja, då får jag bara gå tillbaks. Om jag går banan en gång och sen får jag väl så stannar jag så jag ettan grön, oxer, tvåan rödvitt räcke, vänster. Aha, så för jag tittar, det var orange. Och sen tills det sitter. Och exakt, jag måste veta exakt. Och också för att kunna vara öppen för plan B. Hästar blir ju inte alltid som man har tänkt sig när man rider en ettan och sen har en bild. Och det blir ju, ofta händer ju någonting, att de är lite starkare den dagen, lite tröttare, lite vad det nu är. Mm. Det blåser lite och de är lite spända. Så då gäller det alltid att vara så väl förberedd så att man kan hantera plan B. Eller ta fram den. Det andra kortet, lite snabbt. Joken.
Där man har tänkt sig, här ska jag rida på fem. Och så blir det inte alls så bra på hindret innan.
Nej,
som jag hade tänkt mig. Mm. Då måste man kanske kunna säga, okej, jag tar ut svängen och rida på sex istället.
Precis.
Nej, bra tips. Jag brukar nog göra, för jag ser Peder skriver ju på en lapp till exempel när han går banan.
Men han är noll lokalsinne.
Är det därför?
Så det är hans sätt.
Ja. Och det, ja, det är ju, alla är olika, så alla måste hitta sin egen. Jag brukar också gå banan.
Lokalsinne kan ju inte ha med saken att göra.
Jo.
Det kan inte vara för att man rider vilse på banan.
Jo, han gör ju det. Om han inte, jo, absolut. Ni får frågan. Det är helt säkert. Helt säkert. Kul.
För han aldrig köra bilen hemma. Undrar om han får alltid sitta i passagerarsätet. För att jag annars kommer inte fram.
Peder berättar faktiskt att Lisen är helt naturligt. När de åker till skolan och liknande så berättar hon vägen för honom. Utan att ens, han behöver inte ens fråga. Sväng höger, det här är ändå hemma hos dem. Så jo,
ja, men
så.
Då måste man kanske skriva upp banan, det har du rätt i.
Ja, då ni som är på så stora olika tävlingar hela tiden, han måste ju nästan ha karta då över varje tävlingsplats för att hitta till framhoppning och vart han ska äta mat och sova och äta hästar. Och.
Eller hur?
Men du har bra lokalsinne.
Mm. Jag har alltid haft lätt att lära mig banan. Mm. Men ändå så är det så enormt viktigt. Det händer ibland så att man, jag kan ju på en mindre tävling, kan jag säga 2-3-4, inte så noga. Och det är inte hela världen där kanske. För det är, men på den högsta nivån så är det så extremt viktigt att det är på millimetern, att jag har stenkoll. För återigen, det är millimeter det handlar om.
Men det känns som att, speciellt om ni rider typ i Globen eller i Göteborg, där känns, det finns ju inga marginaler någonstans. Alltså det är ju hoppa, hindret, landa och sen är man ju direkt på väg till nästa. Mm. Mm. Den andra sak kanske när man rider på Falsterbo stora gräsbana.
Ja, fast även där så har du ju inte tid att gå ut till väggen. Då har du förlorat och då har du tidsfel.
Ja, det är det som är... Det var snyggt.
Ja. Men det är det som ofta är svåra. Små banor är kanske lättare för det finns inte så många olika vägar. Utan du, som du säger, du landar och så står nästa hinder där ganska snart. Men på de stora gräsbanorna så är det lätt att man tappar några meter där och några meter där. Och då har man snart tidsfel. Så det är nästan ännu viktigare då att vara helt klar på att när du landar så måste du tänka höger. Annars har du tappat tre steg där ute. Så det är...
När det gick upp för mig att alla ni på er nivå, att alla galoppsprången är planerade. Jag tror aldrig jag räknat ett galoppsprång i hela mitt liv när jag har tävlat. En och tio. Mm. Hinder nummer ett och hinder nummer två. Så det blir, hoppas vi att vi kommer rätt bara. Det löser sig. Alltså kombinationen absolut, men inte annars. Fast, saker och ting förändras väl kanske.
Jo, men
och rider
jag...
kanske på olika nivåer och det.
Nej, men så där tror jag var när man var yngre så var det inte så nog. Alltså, då skulle man ju bara pricka rätt hinder och gärna på mitten av hindret kommer det vara viktigt då.
Ja, och det är ju nummer ett.
Ja,
att faktiskt hoppa rätt hinder och klara hindret. Sen hur du tar det dit, men det blir enklare att klara hindret om man räknar galoppsprång. Det är väl det lite igen.
Jag har förstått det. Du är stort lycka till på Stockholmsstadion.
Tack så mycket. Kommer ni att titta?
Ja.
Självklart. Härligt. Vi kommer att heja.
Mm, det är bra.
Så hej och ropa så är det bästa härliga till.
Berlin Eagles.
Ja. Mm. Och tusen tack för att du hälsade på ridklubben.
Tack för att jag fick komma. Jättekul.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.